Nu har ni fått dela lite av era tankar om bön. Och så tänkte jag att jag skulle bara delge lite av hur jag har själv på många sätt agerat tidigare. Och vad man tycker man ofta möter i kyrkor och så. Hur man, om man tänker så om bön, men hur det ofta ser ut. Jag har varit i några olika kyrkor och församlingar. Och när man har möte så kanske man ska träffas i styrelsen eller man ska planera i någon ungdomsgrupp eller något annat och sådär. Och så är man ett gott gäng och så kommer man dit. Ibland så kanske man börjar med att be och då så är det någon som ber och så tänker man, ja, det var en av dem som brukar be. Och sen så förväntar sig nog ingen att någon mer ska be, utan då är det färdigt och så har man bett liksom. Och sen så pratar och tjatar och söker man fatta beslut och grejer. Och så när man är färdig så kan du avsluta med en bön. Och så ber man att Gud ska välsigna det man har kommit fram till. Alltså, ni kanske upplever att jag raljerar lite grann. Men jag vill på något sätt liksom få oss att tänka till i hur vi agerar. Så har jag upplevt det. Och kan uppleva, och jag får lägga det på mig själv också, för många sammanhang så har jag själv varit ledare för det som har varit. Och så är det lite grann så man gör. Och när man pratar, om man möter någon utanför kyrkan, så är det ganska vanligt, alltså, inte minst kanske bland ungdomar och så, liksom, så kan ju liksom uppfattningen vara så här, kyrkan, där ber man, och kan det finnas något tråkigare än att be? Nej, dit vill man inte gå. För det finns det något, och jag tänker, hur har de fått den, har vi gett dem den bilden av bön från kyrkan? Vem skulle annars ha gett dem bilden av att det är tråkigt? Det kan knappast vara att de har läst i Bibeln om bön, för det ska vi se snart, att då borde man inte få den uppfattningen. Men så tror man att om man går till kyrkan, ja, där ber man bara, och det, tro mig, det vill man inte vara med om. Ungefär så. För några veckor sedan så hade vi besök i våran kyrka i Floda av en organisation som heter Open Doors. Är det någon som har talat om Open Doors? Ja, en här. Får säga något om dem då. De jobbar för de förföljda kristna runt om i världen. För att stötta dem, för att informera och liksom... Ja, men de har en lite annan syn på bön än vad jag har kanske mött på andra ställen i kyrkan. Och vill få igång folk att börja be för de som är förföljda. Och Open Doors startades av en man som kallas för Broder Andrew. Han är från England. Och under stora delar av sitt liv så smugglade han biblar till Östeuropa. Det var ju innan, alltså när det var förbjudet. Och han lärde sig nog väldigt mycket om bön på den resan. För han kom ju med sin, jag tror han hade en gammal bubbla, folkvagn, körandes mot gränsen, fullpackad med biblar. Och det kunde vara dödsstraff på det där liksom, att köra in dem. Eller åtminstone fängelse liksom. Så kör han mot gränsen. Och så var hans bön ofta då när han körde mot de här gränskontrollerna. Ja, Jesus, jag läser ditt ord om att du gör så att blinda ser. Nu ber jag att du gör så att de som ser inte ser. Och så åkte han rätt över gränsen och ibland så stannade liksom bilen innan och inte orkade köra över gränsen. Och då fick ju vakterna komma och putta honom över gränsen. En bil full med biblar. Och då tänker jag, han har förstått att det händer något mer än det vi många gånger tror när vi ber. Så jag köpte en bok då där om bön. Jag tänkte att jag skulle dela ett citat på en av de första sidorna i den boken. Och han som har skrivit det, han heter Ronald Dunn och han har jobbat tillsammans med Broder Andrew under många år. Då står det så här: apostlagärningarna är fyllda med bönemöten. Varje framstöt som den unga kyrkan gjorde var indränkt i bön. Läs än en gång om församlingen vid pingst. De bad i 10 dagar och predikade i 10 minuter och 3000 människor kom till tro. Och sen säger han de här dräpande orden om hur vi gör idag. Idag ber vi 10 minuter och predikar i 10 dagar och råkar i extas om någon blir frälst. Jag tar det en gång till. Det är ganska utmanande och sådär vast. Apostlagärningarna är fyllda med bönemöten. Varje framstöt som den unga kyrkan gjorde var indränkt i bön. Läs än en gång om församlingen vid pingst. De bad i 10 dagar och predikade i 10 minuter och 3000 människor kom till tro. Idag ber vi i 10 minuter och predikar i 10 dagar och råkar i extas om någon blir frälst. Det är ju fantastiskt att vi blir glada när någon blir frälst. Men det, poängen är väl kanske att det är så få som blir frälsta och att vi kanske på något sätt har vänt på det. Och efter det här så borde jag ju inte predika särskilt mycket längre. Men jag kommer nog ändå hålla på ett litet tag. Och det jag skulle vilja göra nu, för det här är ju också en sån sak, när man talar med bön, då är det så lätt att folk alltså på något sätt tänker, ja men bön, nu blir det krav för att jag måste be. Och så blir man, alltså blir det ju helt fel uppfattning och känsla kring detta med bön. Jag hoppas på och skulle vilja ta er med lite på och se på vad berättar Bibeln om bön? När man läser om bön, samtal med Gud i Bibeln, hur ser det ut då? Och så tänker jag, hoppas jag att det ska få väcka en längtan i dig. Och att det också ska få vara så att du kan förstå lite mer att bön är så mycket starkare än vi många gånger tänker kanske. Och att det kanske är otroligt mycket viktigare att vi ber än att man står här och predikar. Okej, vi börjar i första Mosebok. Om du har din bibel med dig så kan du slå upp första Mosebok kapitel 17. Och i Gamla testamentet så är det nog framförallt just det här med att bön är ett sånt personligt möte med Gud. Det som när jag läser Gamla testamentet tänker jag att det där bönelivet, det skulle jag vilja ha. Abraham uppfattar att Gud säger till honom att han ska lämna det land där han är, ger ett löfte till honom och att han ska ge sig iväg. Och han lyder och gör det och de har samtal under tiden. Första Mosebok kapitel 17, 1-22. Och så står det i vers 22. När Gud hade talat med Abraham lämnade han honom och steg upp igen. Alltså, när de hade haft liksom sin... Det är så, Guds närvaro är så påtaglig med Abraham när han är i bön. Så att när liksom bönen är slut och Abraham ska återgå till något mer vardagligt, då står det, då lämnade Gud honom. Jag tror inte han övergav honom, men det var som att närvaron, Guds närvaro där och då upplevs som att men nu gick han och liksom, nu har vi varit i bön, nu har han varit här. Och det är ju som att de har samtalat. Abraham har talat, han har lyssnat. Och ännu mer påtagligt blir detta kanske, och vi kan se lite, och det var säkert så för Abraham och det kan man se på flera ställen att det också var, men ännu tydligare tycker jag det blir när man läser om Mose. Och det ska vi snart göra i andra Mosebok kapitel 3. Men innan vi gör det så ska vi be tillsammans. Det är ju fantastiskt att börja tala om bön och så helt glömma att be. Men nu ber vi. Jesus Kristus, tack för att det är lika sant att du är här med oss just nu som att du var tillsammans med Abraham. Du har lovat, och vi tror på dina löften, vi tror att du är en som håller löften. Du har lovat att vara mitt ibland oss när vi samlar dig i ditt namn. Och du längtar efter gemenskap med oss. Vi vet det, vi läser det i ditt ord, vi tror på det, vi har upplevt det. Herre, om det finns någonting just nu som står i vägen hos mig eller någon annan här för oss att bara öppna och ta emot det du vill ge, så ber jag att du bryter de banden eller vad det kan vara som håller oss tillbaks på olika sätt. Om det är någonting vi har släpat med oss hit som bekymrar oss, så ber jag Jesus, lyft det av våra axlar. Så du får göra ditt verk här den här kvällen, Jesus. Och om det är något som hindrar mig från att säga det du vill få sagt, så lämnar jag det till dig nu, Jesus. Och så ber vi att du får göra ditt verk ibland oss, Herre. Att du får säga dina ord. Och att du får tala till oss genom lovsången och förkunnelsen. Och när vi är i bön, Herre. Vi ber att du gör ditt verk, Jesus. Och allt som kan stå i vägen, i Jesu namn, låt det bara få ge vika. Och så ber vi att vi skulle våga vara ärliga med dig och med varandra här den här kvällen. Jag ber att den här kvällen, att du gör avtryck, Jesus. Att det här skulle få vara en kväll i Jesu namn som får stor betydelse för frista. Och vart det än kan bära, för det kan bära långt när du är med, Herre. Så nu ber vi att du kommer med din heliga ande. Rör vid våra hjärtan och tala till oss i Jesu namn. Amen. Mose, han i kapitel 3 och fram till kapitel 4 och vers 17 så kan vi läsa om när Mose är ute i öknen och så kommer han till den brinnande busken. Om du inte känner till berättelsen så väl så är det så att han rör sig där ute, han vallar får och så är det ett får som springer iväg och så jagar han efter det och sen när han kommer dit så är det en buske som brinner, men det är så märkligt för det är en eld men busken försvinner liksom inte, den brinner inte upp och så går han närmare. Och här kan man snacka om samtal med Gud. Det är helt otroligt att läsa om detta. Gud kallar på Mose. Han vill att Mose ska gå tillbaka till Egypten och bli den som får föra Guds talan och befria folket där som lever i fångenskap och slaveri. Men Mose vill inte. Och då säger han det. Kan man säga så? Om Gud liksom manar eller liksom säger någonting, du ska göra detta, kan man protestera då? Ja, Mose gör det. Gud ger ju sig inte, för han övertalar ju Mose, men Mose är ändå motsträvig och tycker liksom, jag kan inte tala. Och Gud försöker övertala Mose att det kan du visst, jag har skapat munnen, det är klart jag kommer lägga orden i din mun. Nej. Okej, ta med dig Aron då. Alltså lite förkortat så, läs det. Det är ju fantastiskt om bön. Alltså att ha det samtalet med Gud när vi går in och ber för någonting. Tror ni det är möjligt idag också? Ja, jag tror det. Nu lever vi på den tid då Gud har gett den helige ande till alla troende. Alltså hans närvaro i våra liv. Det är klart han är här och vill prata med oss. Om vi bara tar tid och lyssnar. Och tänker kanske när vi ber att det inte alltid handlar om allt som vi ska få sagt. Utan det viktigaste kanske är att vi lyssnar. Och då, om man bläddrar vidare i Gamla testamentet så kommer man till Samuelsböckerna och första Samuelsbok. Och då kommer den här berättelsen när Samuel som blir en Guds profet blir kallad av Gud. Och där kan man också lära sig någonting om hur Gud talar. Och att det kan vara svårt att uppfatta hans röst och urskilja den från andra. För Samuel ligger och sover. Och så hör han någon som ropar, Samuel! Samuel! Och så går han in till Eli, hans mästare som är där i rummet intill och säger, du ropade, här är jag. Nej, jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Så lägger han sig. Om han somnar eller är vaken, det är inte helt klart, men Samuel! Samuel! Och så går han in igen. Samma visa, nej jag har inte ropat, gå och lägg dig. Och så händer det en gång till. Och sen så fattar liksom Eli, okej. Det är ändå någonting som händer. Och han har ju liksom levt en längre tid. Och han har verkligen umgåtts med Gud. Han har hört Gud tala och förstått. Så han säger till Samuel, nästa gång så svarar du, ja, tala Herre, din tjänare lyssnar. Och så gör Samuel det. Så börjar Gud tala till honom. Och så får han liksom uppleva det där av samtalet. Han hör hur han ropar. Han säger, här är jag, tala. Det kan också vara en intressant sätt att gå in i bön. Att istället för att kanske komma med sin lista och allting man har tänkt att man ska be, så bara, här är jag Gud, tala. Och så våga vänta. Bläddrar man vidare, eller alltså, nu blir det att backa då, men i domarboken kan man också se de här där det blir så påtagligt att de samtalar med Gud. Gideon gör det och han kallas av Gud och han också lite grann som Mose det här. Nej, men jag, inte kan jag göra det. Har du sett min släkttavla? Nej, det går inte. Jo då, det är jag som är Gud, säger Gud. Och Gideon, han är ju kanske mest känd för det här med att han lägger ut en tuss och så vill ha bevis av Gud. Att om den är blöt på morgonen, då tror jag att det är som du har sagt. Och så blir det så, men så tänker han, nej, så lätt ska det inte gå. Så vill han ha tvärtom nästa natt liksom, för att få tydligt att Gud är med honom. Och jag tänker, jag kan längta efter den där bönen när det blir det där påtagliga samtalet. Att ha fått smaka på det ibland gör ju att man, det där, och läsa om det gör att okej, det är det här som är bön. Att jag går in och så umgås jag med Gud och han vill säga någonting till mig och då kan jag få ge respons på det. Och det är inte så att om Gud säger någonting så får jag tyst gå därifrån blint och bara gå på det. Vi kan läsa om flera här då, både Gideon och Mose, de protesterar ju och har ett samtal med Gud om att, för att det ska bli rätt. Och så hoppar vi fram till Nya testamentet lite också. Jag nämnde ju det här citatet innan om hur apostlärningarna är fullt av bönemöten. Jag tänkte bara ge några exempel där som jag tycker är som verkligen pekar ut liksom och visar på hur starkt det här med bön är. Det var ju det han hänvisade till i sitt citat. Apostlingarna 1 och 14 så läser man om vad lärjungarna gjorde när Jesus har lämnat dem. Och de höll ihop under ständig bön. Och det gjorde de ju under 10 dagar då. Så var de tillsammans i bön. Och så ser vi, och så händer ju det här då, efter den helige ande kommer, Petrus kliver fram och predikar och de talar allihop och de talar i tungor och sådär. Och 3000 människor kommer till tro den dagen. Och så blir de en grupp och så ska de vara en församling och fungera. Och så får de olika problem och så händer olika saker. Och så småningom så i kapitel 4 så blir Petrus och Johannes fängslade. Och då gör församlingen det som de vet, det enda de på något sätt känner till att så här gör vi väl nu då. Då kommer de samman och så ber de. Och så ber de att de ska få bli befriade. Och då läser jag från 4:23 och framåt i apostlagärningarna. Sedan de hade blivit fria sökte de upp sina egna och berättade för vad överste prästerna och de äldste hade sagt till dem. Och det de hade sagt när de släppte dem och gjorde dem fria var att ni får inte på något sätt fortsätta prata om Jesus. Gör ni det så kommer det bli ännu värre. Nu har ni suttit i fängelse, fortsätter ni tala om Jesus. Ja, ni ska bara förstå att då blir det ännu värre. När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud. Och så. Och lyssna på den här bönen då. Den här ber de tillsammans som församling. Efter att Petrus och Johannes har kommit till dem med den stränga varningen att om ni fortsätter tala om Jesus och gör de här sakerna då blir det värre än vad det varit nu efter att de har varit fängslade och varnade. Och så vet de ju, det är ju bara dagar sedan, eller en dryg månad sedan Jesus blev korsfäst. Så på man kan fundera på vad det är som går i huvudet på dem när de får den här varningen och så kommer de till församlingarna och så står det så ber de så här. Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare. Varför förhäver sig hedningarna? Varför smider folken fåfänga planer? Jordens kungar träder fram och förstarna gaddar sig samman mot Herren och hans mode. Ja, de har sannoliken gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss. Det är klart, de vet vad som gäller. De är hotade. Herre, och lyssna nu. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Vad var de varnade för? De skulle ju inte fortsätta med det här. Och så ber de, ge oss frimodighet att predika ditt ord. Jag tänker att om vi hade hamnat i den situationen i Floda, i den församlingen där jag är med, att någon hade blivit hotad liksom på något sätt. Nu får ni inte tala så tydligt om det här med Jesus och ett skarpt hot. Vi är inte i det läget i Sverige idag. Men jag är lite rädd för att om vi hade kommit samman som bön så hade vi vet, beskydda oss nu Gud. Se till så de inte gör oss illa. Det där med frimodighet är jag inte säker på att vi hade fått med. Men det ber de här. Ge oss frimodighet så att vi fortsätter tala. Kapitel 13 kan ju vara en inspiration, tänker jag, för det här som jag var inne lite på innan. Det här när man har planeringsmöten och så, hur man ska göra och gå tillväga. Så här gjorde de i församlingen i Antiochia inför beslut. Och så kan man fundera, nu kan du få fundera när du hör på den här texten, så fundera, vem är det som fattar beslutet här? Apostlagärningarna kapitel 13, vers 1-3. I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul. Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sa den helige anden till dem: avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till. Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem. Vem var det som fattade beslutet att sända iväg Saul och Barnabas? Den helige ande fattade beslutet. Det var varken Barnabas, Symeon, Niger eller någon av de andra människorna som var där. Det de gjorde var att de var i gudstjänst. De var inför Gud och de fastade. Och de bad. Och så talade den helige ande: ni ska göra så här. Sänd ut dem för den uppgift jag har gett dem. Jag tänker det skulle kunna bli lite mer spännande styrelsemöten och andra tillfällen om det blev mer av den karaktären. Men vilken utmaning för oss. Vi som så gärna tar tag i saker och vill sätta igång och ha planer och tankar, och vi tänker, ja, jag säger inte att vi inte ska använda vårt förnuft, men jag tror vi ska börja söka Gud mer och försöka ge tid till att lyssna vad han vill. Jag har levt med den utmaningen i en vecka ungefär. För förra veckan så åkte jag och en kompis från Floda, så åkte vi till Rumänien och hälsade på hemma hos dem som sitter i Floda och tigger. Och så bodde vi i deras hem i två nätter, och vi var där för att se vad finns det för potential, vad finns det för möjligheter på dem, och kan vi hjälpa dem på något sätt att få ordning på deras hus. Kan vi hjälpa dem på något sätt att så det kan, de kan hitta någon jobb, någon möjlighet till jobb där de bor. Och vi såg och potential och allt möjligt, så man åkte hem och tänkte, alltså, ja, men vi kanske kan vara med och bidra på något sätt, vi kanske kan göra någonting. Och så sa vi på vägen hem, ja, men nu så kommer vi hem och nu är det en vecka där vi söker Gud och ber och frågar vad vill Gud göra, och inte börja liksom höra med folk eller kolla upp olika saker och sådär. Och vad det har kliat i mina fingrar och ringa lite bekanta och sådär och höra liksom, vad skulle man kunna göra och sådär. Och så bara, nej, vi har sagt att vi ber den här veckan och sen är det okej. Och så får vi se, vart vill Gud leda? Vad vill han att vi ska göra? Men det är ju svårt, för det kliar ju. Man vill ju så gärna sätta igång. Fattar ni? Nej. Men så, jag tror ganska många av oss svenskar ändå funkar så. Och vi har ju liksom varit med och gjort så mycket grejer så att vi är vana att liksom sätta igång och köra på. Nu skulle jag vilja avsluta med, för att lyfta det här med vad bön verkligen är och hur väsentligt det är, ännu lite till. Och jag vill göra det med, och du nämnde ju här förklaringsberget, och titta lite på det som hände där. Och i huvudsak så är vi i Lukas 9. Kommer också gå en sväng till Markus kapitel 9. Eller gå, men bläddra i alla fall. I Lukas 9, i hela det kapitlet, så kan man läsa vid flera tillfällen om detta som du nämnde i inledningen. Jesus drar sig undan, och han gör det. När han gör det så vet vi att han gör det för att be. Det börjar redan i vers 10, det är ett ganska långt kapitel, det är många verser i Lukas kapitel 9. Men i vers 10 så står det om hur apostlarna kommer tillbaka. Alltså Jesus har skickat iväg lärjungarna och sänt iväg dem och gett dem makt över och liksom gett dem auktoritet att bota sjuka och driva ut demoner och sådär. Och de kommer tillbaka och liksom har varit ute på egen hand utan att ha Jesus vid sidan hela tiden. Och fått se och upptäcka att alltså när Jesus sänder oss kan vi göra samma saker som han gör. Och så kommer de tillbaks. Och Jesus är vis, det vet vi ju. Så de kom tillbaks och står det så här i vers 10. Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus om allt de hade gjort. Han tog dem med sig och drog sig undan till en stad som heter Betsaida. Alltså då tog han dem och så drog de sig undan för att få vara i lugn och ro och för att de inte skulle vara så upptagna med det de hade varit med och sett och gjort, tror jag, utan för att de skulle få komma undan och vara nära fadern igen. Och inte så uppspelta över allt som de hade varit med om. Sen gick det ju så där med att komma undan, som det gör flera gånger för Jesus, för att folket letade upp reda på dem och kom dit i alla fall då. Men i vers 18 läser vi igen. En gång när han hade dragits undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem. Alltså då hade han tagit med sig lärjungarna igen. Ibland gick han ju själv och ibland tog han med lärjungarna. Så drog de sig undan för att vara i bön. Och så fortsätter man läsa i kapitel 9 och så kommer man till vers 28. Och då står det så här. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Precis som du sa här inledningen. De gick upp på berget för att be. Ännu en gång. Alltså det här är tredje gången i ett kapitel som vi läser att Jesus tar med sig lärjungarna. De drar sig undan för att be. Och så är de på förklaringsberget. Och det som händer där, det är ju att, vi kan läsa vidare här. Vers 29. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elias som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Och sen så ska jag snart läsa om vad lärjungarna gjorde. Och det här är också någonting som är ganska vanligt förekommande när det kommer till att vi ska be. Och det hände med lärjungarna flera gånger. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn. Varför blir man ofta så trött när man ska be? Varför är det så lätt att börja gäspa när man ska be? Men de vaknade och såg hans härlighet och de båda männen stod tillsammans med honom. Hur lång tid det tog för dem att somna där, det framkommer inte så tydligt av texten. Men de kommer upp på berget, de är där för att be och Jesus börjar be. Och någonstans under bönen där så somnar de, Petrus, Jakob och Johannes. Så först, när de Mose och Elia dyker upp så ligger ju de förmodligen och sover. Och så missar de liksom själva den när de väl dyker upp. Men sen så vaknar de och så ser de och får vara med om allt. Vi behöver inte gå in på det samtal som blir sen, men det är också ganska intressant. Men så är de där uppe och de är där för att be och Petrus, Jakob och Johannes får vara med om det här och se detta. Och sen när det är liksom, ja, så tar ju det slut, det får du göra någon gång. Och då är de på väg ner. Då händer det här när de är på väg ner. Då läser jag från vers 37. När de följande dag kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Och en man ur hopen ropade: Mästare, jag ber dig, hjälp min son, den enda jag har. En ande hugger tag i honom så han skriker till och den sliter i honom så att fradgan står ur munnen. När anden äntligen ger sig av har den nästan gjort slut på honom. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er och stå ut med er? Kom hit med din son. Och lyssna nu då, när sonen är på väg fram till Jesus. Medan pojken ännu var på väg fram kastade demonen honom till marken och slet och ryckte i honom. Så här. Jesus hutade åt den orena anden och botade pojken och lämnade honom tillbaka till hans far. Och sen så om man läser i Markus kapitel 9 om den här händelsen. Så när det liksom är färdigt och lärjungarna och Jesus går hem, så står det så här, Markus 9:28. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: varför kunde inte vi driva ut den? Alltså, kommer hon nu Lukas kapitel 9? Vad började Lukas kapitel 9 med? Jo, då läste vi om hur, alltså det började med att Jesus sänder iväg lärjungarna, och där vi började läsa, då läste vi att de kom tillbaks och berättade om allt de hade varit med om och allt de hade fått göra. Och det handlade garanterat om att de hade fått bota sjuka. De hade fått befria folk från demoniskt förtryck. Men så hände detta. Här kommer någon som de inte rår på. Och så kommer Jesus, och så naturligtvis så gör Jesus det. Och när de kommer hem så undrar de: vad var det som hände här egentligen? Varför kunde inte vi? Är det någon som vet vad Jesus svarar? Så här säger Jesus. Han svarade, vers 29 i Markus 9. Den sorten kan bara drivas ut med bön. När vi läste om det som hände, som vi gjorde alldeles nyss, så kom ju pojken fram mot Jesus. Och det står att när pojken är på väg fram, att demonen tar pojken, kastar omkull honom, han spottar fradga, och det är liksom, det är en fruktansvärd upplevelse att se en människa vara så förtryckt. Var i texten kan man uppfatta att Jesus ber där? Jag ser inte det. Det står att Jesus hutade åt demonen och den lämnade pojken. Vad menar Jesus när han säger den sorten kan bara drivas ut med bön? Det står ingenting där om att Jesus la handen på honom och bad för honom. Det Jesus gör när pojken kommer fram, det är att han befaller den som har tagit makten över pojken att lämna pojken i fred. Var är bönen någonstans? Jag tror att bönen är på förklaringsberget. Jag tror det är det Jesus menar. Jag tror det är det. För om ni tänker efter lite, när ni läser om Jesus i evangelierna, så är det ganska sällan man får upplevelsen av att när det kommer någon som är sjuk, när det kommer någon som är besatt av en demon, eller vad det är de kommer med, att han där och då ber. Bönen har han bett innan. När han möter det, då är det står det snarare att han befaller, han hutar, och ibland gör han väldigt konstiga saker. Alltså det har ni ju lärt, han spottar i lera och kladdar på ögonen och sådär. Men det här med att han lägger handen på axeln och ber i det läget, det är inte så tydligt eller särskilt vanligt. Det vanligaste är ju att han gör något annat. Och i det här fallet, när lärjungarna stöter på något som de inte rådde på, då säger Jesus: den sorten kan bara drivas ut med bön. Och jag tror, sen får ni pröva den tolkningen av detta, jag tror det Jesus säger är: ni behöver umgås med fadern. Alltså ni behöver vara nära fadern, så ni lär känna fadern och förstår att när ni möter det ni möter, så har det ingen makt över Gud. Jesus talar ju, det är ju mer så att när man läser de här sakerna, att Jesus använder ett maktspråk. Att han liksom befaller demonen att lämna pojken. Men, och här tror jag också är någonting som är viktigt att förstå med det här med bön då. Och varför kanske bön många gånger blir så svårt. Jesus säger, den sorten kan bara drivas ut med bön. Han vet det. Och jag tror faktiskt också ondskans hantlangare vet det. Och därför så sätter de käppar i hjulet för oss när vi ska börja be. Därför kanske de påverkar oss så vi blir trötta när vi ska be. Eller därför kanske de får någon att känna missmod när man tänker att man ska föreslå i en grupp tillsammans: ska vi inte be innan vi går hem idag? Eller när man är tillsammans, många har inte varit med om det, om ni liksom har tänkt det någon gång, men nu är vi samlade i en grupp här Han kanske inte har, man kanske inte har träffats för att planera eller någonting. Man kanske bara träffas för att det är gott att vara tillsammans som man äter. Så tänker man, så kanske någon sitter där. Så det är ju bara, vi är ju bröder och systrar. Vi kanske skulle be. Nej, det kan inte säga nu. Det här är inget sånt här tillfälle då vi brukar be. Nej, det går något. Vad skulle de tänka om mig om jag föreslår att vi ska be nu? Nej, det blir konstigt. Varför blir det så, tror jag? Jag tror att det finns makter som inte vill att vi ska be. För de vet precis vad bön betyder. Bättre än vad vi gör. Jesus säger, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och jag tänker, men det är där jag behöver vara. Alltså det är så mycket i Bibeln som visar på att bön är så fantastiskt. Det är en sån kraftkälla för mig själv. Att vara redo när jag möter olika saker som jag kan ställas inför och förstå att okej, det här är liksom, ja men tänk David när han möter Goliat. Men han hade ju lärt sig vem Gud är och att Gud är större. Han visste ju det. Och att det istället för att kanske kasta sig in i saker och göra saker själv på egen hand, lägga mer tid på att be och grunda saker i bön. Jag läste ett annat citat om bön som jag tänker är så sant och så bra att få med sig. Att när vi arbetar, då arbetar vi. Men när vi ber, då arbetar Gud. När vi arbetar, då arbetar vi. Men när vi ber, då arbetar Gud. Tänk om det är sant att det är så. Ja, då är det ju häftigt att börja be tillsammans. För då börjar Gud verka. Och jag tänker med mitt eget liv, och jag vill prioritera, jag vill ge mer tid till bön, jag vill ägna mer tid till bön tillsammans med andra men också själv, för att få se vad händer när vi faktiskt börjar be på riktigt och börjar tro på att bön gör skillnad och att i bön så kan man få ta liksom Guds auktoritet över saker och ting och be att Guds vilja får ske i Frista. Att det får bli Guds vilja som får börja ske i Frista. Nu ber jag en kort bön och sen så ska vi lovsjunga tillsammans. Herre Jesus Kristus, tack för ditt ord. Tack för hur du visar på vikten av bön. Du vet vilket motstånd vi stöter på när vi vill lägga mer tid på bön, när vi vill engagera oss mer i bön. Nu ber jag om frimodighet. Jag ber om disciplin och en längtan efter att få lära känna dig djupare i bönen, Jesus. Att få förstå vilken kraft och möjlighet som bönen är. Alla tankar av krav som just nu kommer, de bara ber jag och binder i Jesu namn. Låt inte dem få förstöra detta, Herre. Utan låt det få vara en frihet i bönen. Men också en förståelse av allvaret och möjligheten. Men en frihet. Tack för att du aldrig tvingar, Jesus. Utan du lockar och lägger en längtan på våra hjärtan. Gör det just nu, Herre. Res upp oss som ditt folk att be. I Jesu namn. Amen. Om ni kan komma ihåg det så kan ni få ett bibelord. Jag säger det och så får ni ta med och så kan ni läsa det. Apropå detta att när vi arbetar så arbetar vi. Men när vi ber så arbetar Gud. Och då kan du läsa Andra Mosebok kapitel 17 när du kommer hem. Andra Mosebok kapitel 17. När vi ber då arbetar Gud. Amen.